satt i bilen på vägen hit och så frågade vi, vad ser vi fram emot den här dagen? Någon såg fram emot att spela fotboll. Några visste inte. Men jag kände jag såg fram emot att predika. Så jag hoppas att ni ser fram emot att få lyssna på mig. För det är ju... Det känns ju bra. Idag skulle jag vilja tala utifrån en fråga som Jesus ställde en blind tiggare längs med vägkanten utanför Jeriko. En fråga som han också ställer till dig och mig idag. Frågan är denna. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 35-43. Där det står så här. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Vi ber en bön. Herre, vi tackar dig för att vi får vara tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Herre, tack för att du är här mitt ibland oss med din heliga ande. Nu ber jag att ditt ord ska få tala in i vårt liv, in i våran omständighet. Du vet precis vad vi kommer med för någonting i vårt hjärta, i våran tanke. Våran relation med dig, vad vi tänker och tycker om saker och ting som vi hör och ser. Men vi ber helige ande, kom och gör ditt verk i oss och genom oss den här stunden. I Jesu namn vi ber. Amen. Utifrån texten så skulle jag vilja lyfta tre stycken perspektiv. Och det första perspektivet är detta. Vårt behov av hjälp. Mannen ropade till Jesus: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Har du behövt säga hjälp någon gång? Att be om hjälp är viktigt, men det kan också vara svårt. För vi vill ju gärna klara oss själva. Vi vill lösa det på egen hand. Orsaken till att det är just så, den kan ju vara många. Men alla behöver vi hjälp vid något tillfälle. Även om vi inte alltid vill erkänna det, så behöver vi alla någon som finns där vid vår sida och hjälper oss i olika situationer i livet. Och här i texten så möter vi en man som både var tiggare men också blind. Hans omständigheter var ganska tuffa. Och av texten att döma så hade han tidigare kunnat se. Men nu levde han i ett konstant mörker och var i stort behov av hjälp. Vi vet inte egentligen så mycket mer om mannen, utan vi kan ju bara ana den svåra situation som han befann sig i. Men han fick höra att Jesus var på väg längst vägen där han satt. Och han hörde människor som gick förbi men kunde själv inte ta sig dit. Men istället för att bara sitta still och inte göra någonting och missa allt, så började mannen att ropa: ropa med hög röst: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och vid första anblick så kan det ju uppfattas som någon slags allmänt rop på hjälp. Att han nu i den situation som han befann sig i tog varje tillfälle i akt att ropa på de människor som han visste gick förbi för att han skulle få någonting. Men när vi tittar närmare så får vi en uppfattning om att han verkar ha hört talas om Jesus. Men inte bara Jesus som en vanlig människa från Nasaret, utan Jesus, Davids son. Det var inte Jesus Davidsson, som kanske någon heter. Men genom att använda denna benämning så bekände han där och då att Jesus är Messias. Det är vad som sker. Och det är vad han säger. Det betyder då att han hade hört talas om Jesus och därför längtade att få se honom. Hur orimligt det än låter. Men precis som alltid så fanns det människor även på den här tiden som ville tysta ner honom. Och det är någonstans här jag brukar bli påminn om att vi har barn där inne som skriker. Visst är det underbart. De ville tysta ner honom. Och orsaken, tänker jag, den kan vi också känna igen i våran tid. Vilket då leder mig in till min andra punkt. Att det går att tystas ner utav en kultur, men att inte tystas ner av kulturen. För vi läste att de som gick främst sa åt honom att vara tyst. Tyst med dig. Håll tyst. Säg inget. Prata inte. När mannen ropade på Jesus så tystades han ner av sin omgivning. Varför? Ja, det var egentligen inget fel i det han sa. En del höll såklart inte med honom om titeln som han gav Jesus. Men en person i hans ställning hade heller ingen rätt att tilltala en betydande person på det här sättet. Du har ingen rätt. Var tyst. Dämpa ner dig. Istället skulle han vara tyst. Men det är det som gör utvecklingen i berättelsen ännu mer intressant. Vi lever i en kultur i vår tid som kan tysta ner dem som man anser inte har någon talan eller som inte passar in i samhällets mall. Det är som en oskriven lag som säger att så länge rätt människor och rätt argument i samhället används så är det okej. Det kunde ha fått mannen att bli tyst för att han visste sin position. Och det kan få dig och mig också väldigt tysta utifrån det vi tror och det vi bekänner oss till. Men trots att mannen höll på att tystas ner så tycktes det inte fastna vid hans hjärta. En tillrättavisning som inte hjälpte, eller en bild av verkligheten som andra försökte måla för honom, utan han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Andra översättningar understryker att mannen inte bara ropade eller lite fromt höjde sin röst. Utan det texten säger det att han skrek. Han skrek som en galning. Allt för att Jesus skulle höra honom. Hans längtan efter Jesus var starkare än omgivningens påtryckningar. att han skulle vara tyst. Och det leder mig till min tredje punkt. Att få säga som det är. För när vi läser texten ser vi att mannens höga rop eller hans skrik, likt barnen i söndagsskolan, fick Jesus att stanna upp. Kanske inte så konstigt på ett sätt om någon håller på att gapa så där i bakgrunden, att man stannar upp och undrar vad är det för någonting som är på gång. Men inte stannade Jesus upp för att det var ett störande oljud. Eller att det irriterade Jesus på något sätt. Utan en helt annan innebörd. Mannens höga rop, mannens höga skrik berörde Jesu hjärta. För vi kan läsa att Jesus stannade och så stod han still. Och så bad han människor som var där att hjälpa mannen fram till Jesus. Vilket också var lite annorlunda. Nu fick de där människorna som hade tystat ner mannen hjälpa honom fram till Jesus. Och när mannen sedan kom fram till Jesus så ställde Jesus en fråga som i sammanhanget då verkar väldigt märklig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är väl helt otänkbart, tänker jag, att Jesus skulle ha missat mannens tillstånd. Att han både var en tiggare, det kanske man såg på kläderna. Kanske Jesus hade gått förbi förut, vad vet jag, men någonting såg han väl ändå på mannen, att han var en tiggare och dessutom att han var blind och inte kunde se. Omständigheterna kunde inte vara mer klara. Så varför ställer Jesus denna fråga till mannen? Ja, ur en aspekt så är det fascinerande att Jesus vågar ställa frågan till mannen. Den här öppna frågan. Risken att släppa frågan fri. Osäkerheten i vad får jag tillbaka för någonting. Men när vi tittar närmare på sammanhanget där allt detta sker så ser vi något annat. För i verserna innan i samma kapitel så har Jesus precis förklarat för sina lärjungar till varför de är på väg till Jerusalem. Jesus sa till dem, han ska utlämnas åt hedningarna. Och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom och gissla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Men när han hade sagt det här till sina lärjungar så läser vi att de förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem och de fattade inte vad han menade. Lärjungarna, de kunde inte se vad Jesus höll på att göra. De förstod inte, de trodde inte på det som höll på att hända. Det var för dolt för dem. Och en teolog som heter N.T. Wright som jag brukar återkomma till, han talar just om de här kontrasterna mellan lärjungarnas oförmåga att förstå och tro i jämförelse till den tro och längtan efter Jesus som hade väckt sig allt starkare hos den blinde tiggaren. Och det är nog ingen slump att Lukas som har skrivit evangeliet använder de här texterna. Och det du kan göra när du kommer hem är att fortsätta läsa kapitel 19 när han börjar tala om Zacchaeus. Men Wright skriver så här och jag läser på engelska. We find a blind beggar who trusts Jesus so completely when offered a chance to scale down his great request, how easy it would have been to ask for money or food instead. He goes for the chance of a lifetime and asks for his sight back again. He goes for the chance of a lifetime. This is my moment. Det här är möjligheten. Jag chansar. Jag tar risken. Jag tror att detta kanske är möjligheten för mig att få min syn tillbaka. För den blinde tiggaren skulle precis som du och jag eller som vilken vanlig människa som helst i ett sånt tillstånd kunna trott att Jesus bara var en av många som kom gående förbi honom. Och som förhoppningsvis på hans önskan kunde ge honom lite pengar och lite mat för dagen. Det som var vanligt, det som var det mest på ett sätt naturliga i hans tillstånd. Men istället, vad som sedan följer oss är att förstå vad hela berättelsen handlar om. För hur fantastiskt helande för hans ögon än var så grundar sig allt i något mycket djupare. Nämligen hans tro på att Jesus kunde göra det. Därför blev hans naturliga respons på Jesu fråga: Herre, gör så att jag kan se igen. Det fanns inget hellre som han ville eller som han trodde på. Så orsaken till att Jesus kunde ställa denna fråga var inte för att han tog en chansning. Få se vad mannen säger nu. Vi chansar lite här. Och om möjligt få det svar som han önskade. Nej. Orsaken till Jesu frikostighet i att inbjuda mannen på detta sätt, det var för att han kände mannens hjärta. Jesus såg hans tro, såg hans längtan efter att få se Jesus. Han trodde ju att Jesus kunde göra ett under i hans liv. Därför svarade Jesus: du får din syn, din tro har frälst dig. N.T. Wright skriver också: once more, Jesus can tell someone that their faith has been the means of their rescue, their salvation. The man joined the crowd following and praising God. Vad innebär det att tro på Jesus? Tro handlar om att lita på Jesus oavsett omständigheter. Mannens tro frälste honom. Och det ledde till att han kunde se igen. Så den stora frågan till dig och mig den här söndagen, den är: vad vill du att Jesus ska göra för dig? Kanske du har en tro, men på grund av ditt tillstånd ser du inte vem Jesus är. Bilden av honom har suddats ut. Vi påminns om att mannen han hade sett förut, men var nu blind. Kanske bilden av Jesus har suddats ut för dina ögon. Du ser honom inte längre, men du längtar. Eller kanske du har tystats ner utav omständigheterna. Genom de situationer du själv har försatt dig i. Eller på grund av kulturen som fått dig att tiga. Och genom det tappat tron på Jesus. Vilken bild har du av Jesus? Men oavsett tillstånd, oavsett var vi befinner oss någonstans i våran vandring här på jorden i relation till Jesus eller ingen relation till Jesus, så kan du och jag idag likt den blinde tiggaren få ropa ut vårt hjärtas innersta till Jesus. Notera att jag säger ropa ut vårt hjärta. Innersta. Det innebär inte att du behöver per automatik gå och stå och skrika. Men hur rop får ropa till djup, hjärta till hjärta. Får säga det som ligger på mitt hjärta till Jesus. Säga som det är. Ropa ut din förtvivlan, din ångest, din nöd och din bön till honom. Han går inte förbi. Han stannar. Han lyssnar. Inte efter ett irriterande ljud som alla andra vill tysta ner. Utan han lyssnar till din och min bön. Men inte bara lyssnar. Utan han kallar också på dig och mig. Vi kan lyssna på väldigt mycket saker. Vi kan lyssna på väldigt mycket vad Jesus säger. Men den stora utmaningen också, det är att komma till honom när han kallar. Han känner dig och mig och han vill möta oss där vi är. Kanske du har hört en undervisning tidigare om att du borde bli någonting annat för att du ska få tag på Jesus. Lös det här och det här och det här och det här. Och sen kom till Jesus. Eller jag måste ordna upp med det här och det här och det här. Jag måste fixa till min tillvaro så att den blir så pass kompakt och tolerant. Sen Jesus kommer jag till dig. Det är ingen biblisk undervisning. Vet du får komma precis som du är. Med dina fel, med dina brister, med din synd och med din smärta. Allting får du komma med till Jesus. Varför? Jo, för att han känner dig och vet vem du är. Innan du ens har närmat dig honom så har han närmat sig dig och inbjuder dig till gemenskap med honom. Han vill möta dig där du är. Det innebär att när du och jag väljer att tro på honom trots omständigheterna. Ibland så tänker vi att vi ska tro på omständigheterna så att de ska försvinna. Och så tänker vi, de försvinner ju inte. Jesus, var är du någonstans? Problemet är att vi har satt vår blick på omständigheterna istället för på honom. Som kan ta hand om mina omständigheter. Vi tillber inte våra omständigheter. Vi tillber inte situationen. Utan vi tillber honom. Vi tror på honom. Vi bekänner oss till honom. Som förmår att göra allting möjligt. Och som vill leda oss genom livet. Oavsett hur det ser ut. Oavsett vad vi går igenom. Och trots våra omständigheter så vill han öppna dina och mina ögon så att vi ser honom för den han är. Och där han kan få ge dig och mig vad vi verkligen behöver. Då kan du och jag också, likt den blinde tiggaren, få våran syn tillbaka och få fortsätta vår vandring precis som han. Genom att följa Jesus och prisa Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi ställa oss upp?